Mitt i grönsakssäsongen, mitt i grönsakslandet, hemma hos Ingela Jagne.
Hej!
Hej, hej. Du, ja, det ser ju ganska bra ut här. Här växer det gul lök, här växer det sallat av olika slag. Portlacken växer fint, säger jag.
Mm.
Mycket dill. Persilja.
Ja.
Här har vi en sallat av slag, va? Eller vad är det? En bladgrönsak?
Ja, du, det är faktiskt pak choi. Jag sådde den inne då, tänkte plantera ut, och så var det ju väldigt kallt i maj. Det har vi glömt nu i denna hetta, men det var ju faktiskt det. Så den kom liksom aldrig ut. Och då är det ju så med pak choi, tillhör de här växterna, att när nätterna blir kortare och dagarna längre, då går den i blom. Så när jag satt ut den här så började den att blomma istället för att växa till ett sånt här fint huvud.
Och det ska det handla om idag. Växter som vars blomning styrs av dagslängden, nattlängden.
Ja, kortdag och långdag.
Med Ingela Jagne. Vi ska också idag besöka ett samodlingsprojekt i Ransta i Sala. Och som vanligt så kommer Maj-Lis Pettersson att svara på lyssnarfrågor. Odla med P1, Gustav Klarin. Ja, Ingela, kortdagsväxter, långdagsväxter. Du är vår expert, Odla med P1s expert på grönsaker.
Mm.
Och här har vi då en pak choi. Den skulle bli ett huvud, sa du här. Den är inte det, den är en liten repa ligger här.
Ja, precis.
Och den har någonting här, nämligen sina frön.
Ja, precis. Den gick i frö istället för att bilda en fin tjock planta full med blad, så blev det lite spretigt och så blev det frön. Mm. Och
det var ju inte meningen då, utan du ville äta bladen.
Ja, jag ville ju det. Ja. Men nu tänkte jag så här. Nu har vi långa dagar och korta nätter. Men det vänder ju alldeles snart.
Ja.
Och när det då blir lite mörkare igen, då sår jag om den här pak choien med de här fröna som kommer att bli här nu.
Jaha.
Tänkte jag.
Ja, ja.
Så får jag satsa på pak choi när det blir mörkare mot hösten igen.
Tack så länge, Ingela Jagne. Nu är det dags för Maj-Lis Pettersson som svarar på veckans lyssnarfrågor.
Ja du, Maj-Lis, du rycker upp här.
Ja, en liten växt som nästan ser ut som en marktäckare här i perennrabatten. Lite hjärtformade blad, ska vi säga, längd 5 cm kanske. Precis, vi har fått en fråga angående den här växten.
Mm, och här fanns den i rabatten, men inte så önskvärd.
Nej.
Det är Ingrid som undrar vad det här är. Hon har nytt hus, ny rabatt, nya problem. Och den här, den finns i massor.
Det låter ju inte så här jätteroligt. Nej, den här lilla växten som vi faktiskt har några enstaka fläckar utav, kan vi säga, lite partier. Den har det kämpigt mot andra perenner. Det här är ju en perennväxt som återkommer alltså år efter år. Och det heter knölklocka. Den har djupt rotsystem, tjocka rötter som samlar på sig jättemycket energi. Så det går knappast att rensa bort den, utan den kommer igen. Men vi jobbar mer med att få den att, vad ska jag säga, få konkurrens utav andra växter, andra perenner som är kraftigväxande, lite högre än den här då, som skuggar och gör att den har det ganska kämpigt. Så att försök att se till att andra växter trivs så bra som möjligt, och kraftigväxande perenner också. Här är det mycket dagliljer, det är papaver, alltså valmo, den här stora orientaliska valmon, och iris, alltså mycket, mycket perenner runt omkring. Och då är det några enstaka blad här nere på botten. Men vad som är jätteviktigt, det är att den får inte gå upp i blom. De har vackra blommor, det är en blå klocka, så att den ser ut som klocksläktet, blåklocksläktet. Men då fröar den ju av sig och då blir det ju ännu mer planter. Va? Så att försök att hålla den hårt, ta bort blad så mycket du kan, det hämmar lite grann i alla fall, och se till att den har konkurrens med andra växter.
Ja. Bengt har några tulpaner som han är mycket rädd om. I år så verkar det som några knoppar har torkat in. Vad kan det bero på?
Det känns som att de här inte har fått ordentligt med näring. Alltså det är problemet med tulpaner. Att om de inte gödslas så blir de sämre och sämre. Det finns vissa sorter som ändå är väldigt, väldigt tuffa. Och den sorten som jag är väldigt imponerad över, det är Apeldoorn. Men sen när vi har andra sorter, lite mer moderna sorter, ja, det är inte säkert att de kommer upp ens en gång. Utan det kan vara att de inte klarar att samla på sig energi ordentligt under tiden som de har vuxit det första året. Och då blir lökarna för små. Och det är oftast då blomman och blommanlaget som kommer att lida. Så att ge dem näring. Och det måste de ha när de växer. Det går inte att ge dem näring efter att de har blommat ut. Då håller de ju på med att försöka samla på sig det lilla som finns ovanjordiska delar. Det kommer ner till löken. Men på våren, när de här skotten tittar upp, då är de aktiva. Det är då du ska ge dem näring som sen bygger upp så att de får lite större lökar. Och jag tror det var en fråga om...
Jo, men han...
ska gräva upp dem.
Ja.
Ja, alltså i det fallet de är försvagade och inte har blommat ordentligt. Ja, då blir det ju inte bättre om man tar upp dem för tidigt heller, va? Men, utan då kanske det är bättre att de får stå kvar och vissna ner i rabatten. Och sen tar man upp det om man inte vill ha dem där till nästa år. Utan man kanske vill sortera dem och sätta ner dem sen i augusti-september. Så gjorde man ju förr. För att oftast då vill du ha kanske lite utplanteringsväxter eller sommarblommor som vi ibland kallar dem. På den platsen där det har varit lök. Och då är det ju risk att man gräver sönder löken. Så jag brukar i vissa partier där jag vill ha sommarblommor, där gräver jag upp tulpanerna. Samlar dem i nätpåsar och så får de hänga på en vägg under sommaren. Och sen sorterar jag dem i augusti sådär.
Så det här att plocka upp lökarna, det är ingenting som egentligen gynnar lökarna i sig, utan mer om man vill sortera eller sätta något annat där?
Mer åt det hållet. Det bästa är ju att de får vara kvar så länge som möjligt på platsen. Men det finns ju... tålamodet kan brista. Man måste ut med sommarblommorna. Och då måste man lyfta upp de där lökarna. Det är ju så. Mm.
June Jogans har fula fläckar på sina liljor. Vi har fått en bild och det är ju som det ser brunt ut och sen så ser det ut som att det torkar.
Mm, det torkar, bladen vissnar, det ser väldigt skräpigt ut. Väldigt vanligt på krollliljor, men även andra liljor kan angripas. En svamp som gör det här och den kallas för gråmögel. Och det är flera olika arter utav gråmögelsvamp som kan gå på liljor. Nu har inte jag behandlat någon gång med... en annan svamp, alltså den här biologiska bekämpningen med en trichodermasvamp. Men det finns nog idé att göra det. Och det är samma sak med det att du måste göra det direkt på våren. Förebyggande, inte när fläckarna redan är där. Så att man behandlar gärna flera gånger, sprutar, man blandar upp det här med vatten och sprutar ut det. Och man kan också blanda i det i jorden, att det finns svamp utav den här trichodermen då i jorden som ger ett skydd emot gråmögel. Jag tycker man ska testa det. Jag ska själv också göra det faktiskt. Mm.
Tack så mycket, Maj-Lis.
Ja, varsågod.
Tack så mycket för det, Maj-Lis Pettersson tillsammans med Åsa Wistedt. Om ni har odlingsfrågor, skriv gärna, skicka dem till odla@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Det handlar om växter som vars blomning sätts igång av dagens och nattens längd. Fotoperiodiskt. Med Ingla Jangne. Hur funkar pak choi?
Jo, men det är då så att som flera andra växter också gör då, så växer de och frodas och så när dagarna blir längre, då går de i blom. Och det är då styrs av ljuset helt enkelt och hormoner i växten som sätter igång och säger att nu är det dags att blomma och sätta frö.
Kommer katten också?
Han var kärleksfull idag. Ville du vara med idag?
Vi lämnar trädgården och motorvägen. Går in i växthuset. Utrummet, inglasade.
Det finns då fytokromer heter de som mäter ljuset hur växten i växten då, hur mycket ljus som finns tillgängligt så att säga. Och så när natten då blir kortare och dagarna blir längre, då är det då de här blommorna, växterna då, som pak choi till exempel och asiatiska kålsorter. Många av de sommarblommor vi har styrs också av det. Men kålväxterna också då, som sagt, och spenaten gör det.
Ja, det har man ju undrat lite, varför spenaten går i blom plötsligt mitt i sommaren.
Ja, precis. Och de här då, de passar ju bra då att så tidigt på våren, när innan det har blivit så långa dagar. Man kan ju förodla dem så jag gjorde med pak choien, så att man har tidigt. Och sen vid den här tiden så går de ofta i blom då. Och då sen kan man så dem igen fram i augusti. På sommaren så funkar det inte, för att som sagt, det blir inte så mycket blad. De går i blom helt enkelt. Men alla växter är ju inte så då, som sagt. Utan sen har vi också de då som är kortdagsväxter. Alltså som är tvärtom. Som då behöver ett visst antal timmar mörker. 12 timmar eller mer mörker för att sätta blommor. Vi har ju då flera krukväxter som krysantemum, julstjärna, kalanchoe, alltså de här höstglöd och våreld. De är kortdagsväxter, och då kan man ju ha en fin planta hemma som blommade fint i fjol och sen händer det, den växer och är grön, julstjärnan kanske. Och man undrar, hur ska jag få till den så att den får de röda bladen och små blommorna i mitten? Då är det alltså att ge dem en kort dag, och då måste man mörklägga. Det kan ju vara svårt hemma, men man kan ju ställa dem i garderoben. Och 12 timmar mörkt, minst. Och det får inte vara ens en gnutta ljus, det ska vara kolsvart. Det är viktigt. Så att de fattar att det är natt. Och det här behöver man ju köra några veckor då, så att 6 veckor kanske. Och så måste man ta ut dem på dagen så att de får sitt ljus.
Ja, så dör de.
Precis, så de behöver ju få ljus då på dagen. Så att, men man kan lyckas om man är lite envis, om man vill testa. Så man då tar dem ut och in i garderoben.
Säger Ingla Jagne, som är odlare P1s expert på grönsaker. I Ransta utanför Sala så har Sonja Miklaheim satt igång ett drömprojekt, en samodling för alla som vill. En idé som hon har haft i 20 år.
Jag vill odla med andra, ett socialt sammanhang. Jag har varit hemma. Jag har en son som är autistisk. Så för mig så förlorade jag alla sociala kontakter i samband med det.
Och så öppnade sig den här möjligheten. Vad var det som gjorde att det kunde dra igång det här?
Jag ställde frågan till grannen. Vi har ju sett den här tomten under 20 års tid. Eller 22, 23 blir det snart. En stor gräsmatta och en industrilokal är kanske inte så jättespännande.
Så nu får ni använda den här marken som bara var en gräsmatta förut?
Bara gräsmatta, ja, vi får använda den.
Hur stort är det?
1000 kvadrat, jag vet inte. Mm. Ja, i och med att den är böjd så är det svårt att räkna ut. Mm. Men vi tippar på 1000 kanske. Däromkring, lite mindre, jag vet inte. Eller lite mer.
I år är det tredje säsongen som samodlingen med namnet Den ätbara trädgården är igång. Det bygger på återbruk, och det allra mesta här har skänkts från företag och folk på bygden. Det är pallkragar, plantor, buskar, ull, målarfärg, virke, jord, täckbark.
Vi tar tacksamt emot och vi delar med oss.
Varje grej, varje växt har en historia och en person kopplad till sig. Kjell som tog hem delar av växthusdomen och fixade så de passade. Bertil som grävt det mesta här. Karina som skänkt en hel köksträdgård. Och Marcus och Ajo som kom med grävare och grävde ur där pergolan ska vara. Och så vidare, och så vidare. Här är det många, många pallkragar. Jag tycker att jag ser sallad och lök av olika slag. Och så är det en massa ull där borta. Vad är det under? Vad är det som är på gång där?
Det är förberett för gurka och tomater. Och vi har fått in till skänks tomatplantor, för det är ju inte jag tid att så själv. Så det är jättebra, men gurka har vi drivit upp som ska ut.
Och massor med ull som jag antar att ni har fått också.
Ja, den har vi också fått, absolut. Och det är så fantastiskt.
Hur känns det för dig nu då? Du bor ju här mitt över gatan och jag antar att du kan se det här från några fönster i ditt hus. Hur känns det när du tittar hit?
Jag är glad varje dag. Tusen gånger bättre än en plåtvägg och en grön gräsmatta.
Och den här, det som du var ute efter, att göra saker tillsammans och få ett socialt sammanhang?
Ja, om vi säger att jag har lärt känna jättemycket människor som vissa ser också som vänner. Vi delar ett intresse. Det handlar om växtlighet och blommor och det är jättekul att ha utökat det sociala sammanhanget. Och jag hoppas att andra också känner sig välkomna att komma hit och delta och medverka utifrån sin förmåga.
Maken Fredrik är här också. Vad tänker du om den här samodlingen?
Det är helt fantastiskt. Det är riktigt skönt och det är en fantastiskt bra plats att gå ut och liksom jobba i och bara vara. Och liksom skapa från, man brukar säga liksom från ax till limpa, men här är det från frö till färdig lök.
Vad tänkte du när Sonja sa, nu gör vi så här? Det här vill jag göra.
Vi kör. Och sen växte det helt fantastiskt.
Ja, vilken otrolig respons och hur mycket saker ni har fått. Är du förvånad över det?
Både och. Men det är ju många som liksom kliver på och som gillar idén och liksom tar in det här. Och sen är det ju liksom i tidens tand liksom att återbruka också. Det är det. Och jag menar responsen från det lokala näringslivet har ju varit jättestort.
Nu har ni ljud med framgång startat den här samodlingen. Har du något tips för om det är någon som lyssnar som tänker att det här verkar vara en bra grej? Samodla.
Våga fråga. Se till att du har någonstans du kan få vatten. Täckodla. Bjud in folk. Låt dem komma. Ta dig tid. Prata med dem. Ställ frågor. Vad gör du? Vad kan du? Vill du? För vi jobbar utifrån fyra principer. Och det ena är, vill du, har du, kan du och vill du ha. Vi delar med oss utav det överflöd vi har.
Kom den ja, med given signal.
Ja, såklart. Och vi kommer ju arrangera aktiviteter också.
Vad ska ni göra då?
Vi hoppas att nästa år när Sala fyller 400 år så hoppas vi, ja, om Gud vill, eller vad ska man säga, att Di Leva kommer hit och planterar ett träd.
Tuffast Di Leva?
Ja, absolut.
Har du frågat?
Nej, inte än, men jag hoppas att universum levererar.
Sonja Mikkelheim hörde vi här, som har startat samodling på en industritomt i Ransta utanför Sala. Reporter Åsa Wistedt, som också är Odla med P1s producent. Det finns många välbekanta blommor som är också styrda av dagslängden, eller av nattens längd, dagens längd.
Ja, precis. Även flera av sommarblommorna som vi har är kortdagsväxter. Och som till exempel kosmos, rosenskära, den är ju väldigt populär. Den är egentligen så att den vill ha inte för ljust. Då går den inte blom. Men vi lurar ju dem lite grann då när vi förodlar och så sätter ut dem. Annars om man direkt sår många av de här, så är det inte bara det att de måste växa till så blir stor nog för att blomma. Det måste också vara längre nätter för att de ska blomma. Så då får man en fina sensommarblomning istället.
Säger Ingla Jagne.
Men återigen så försöker man ju styra upp det här då med förädling. Så att man får fram sorter som blommar när man vill. Hur många timmar mörkt det ska vara är ju också olika för olika växter. Men man brukar säga att kortdagsväxter ska ha 12 eller mer än 12 timmar mörkt.
För att gå i blom.
Förr
Nu styr man ju allting, men förr då så var det som krysantemum till exempel. Det var ju en typisk höstväxt. Därför att de vill då ha minst 12 timmar mörkt för att blomma. Så då odlar man dem i växthus och så sen naturligt då så blev det mörkt och då blommar de och så blev det en höstväxt. Och idag så ser vi ju att de här kalanchoe och krysantemum och de finns ju året runt. Det dröjer väl inte länge förrän julstjärnen också gör det. Och det beror ju på att när man odlar dem i växthus så mörklägger man med mörkduk. Så att det är natt 12 timmar, även om det är dag ute.
Men olika växter reagerar på olika yttre stimuli, olika signaler. Absolut. Utifrån. Och ljus och mörker är ett sånt stimulans som påverkar växternas hormoner.
Ja, precis. Precis så är det. Och sen så finns det ju också förstås en växter som är dagsneutrala. Som inte styrs av det utan av som gurka och tomat och majs och lite såna här. Det finns det ju också då. Men det kan ju vara bra att ha koll på det. Och som sagt, många av våra sommarblommor då. De vill vi ju att det ska blomma på sommaren när dagarna är långa. Och då så kan man ju tänka sig då bland perenner, blåklockorna till exempel, hör dit, klöver, kinesisk smörboll läste jag också, jag hör dit. Så det finns ju ganska många, men de som sagt som går blom, rädiser också. Men rädiser växer ju så fort så det kan man odla omgångar på sommaren. Men man vet ju det att står de kvar då får man de här fröbaljerna som många också tycker är goda i och för sig. De smakar också rädisa. Så funkar det.
Det är komplicerat med odling. För det är liksom... Det är liksom...
Ja, och det är det som gör det lite spännande också. Man lär sig ju väldigt mycket när man börjar fundera. Ofta så är det ju så, varför gick det fel? Det är då man börjar fundera på vad det var som hände. Varför blommar inte julstjärnan om, till exempel? Och varför gick min spenat i blom så fort? Det är ju då man börjar se, ja men de är olika. Och det styrs då som sagt av ljuset, dygnslängden så den ser ut, och temperatur och vatten, torka styrs det också av, och sen kombinationer av det här, så det kan vara lite krångligt. Sen kan det ju vara åt andra hållet också, att det inte blommar fast man vill det. Då kan det ju bero på till exempel att växten får för mycket näring. Det hörde jag nyss en som hade satt klockranka och undrade varför blommar inte mina. De gjorde inte det i fjol heller. Jag har dem i en pallkrage och jag får så fin hästgödsel och jag har hönsgödsel från grannen. Och, ja men för mycket näring, då satsar de på att bara växa. Det blir jättestora planter med mycket blad men de blommar inte. Så det gäller med att vara lagom.
Ja, och rätt signal till rätt växt. Och beroende på vad man vill ha ut av växten.
Ja, exakt.
Vill man ha mycket bladmassa så kanske man ska gödsla på rejält om det är bladen man vill ha.
Ja, absolut. Ja, det är ju skillnad. Så är det. Och sen så kan man ju då undra då, pak choien gick i blom, varför går inte all kål i blom? För de hör ju också till det här. Men det beror ju på växtförädlingen. Att man tar fram sorter som inte lika lätt går i blom. Om man kollar på spenaten, påsarna till exempel, så ser man att man läser på dem att det här är en sort som inte så lätt går i blom. Det kan man läsa ibland. Samma med salladsorter, och så har man då försökt förädla fram att de tål de långa dagarna utan att gå i blom så snabbt.
Tack så mycket, Ingela Jangne, för den här veckan. Fortsatt lycka till i trädgårdslandet.
Tack!
Jag heter Gustav Klarin, odlar med Peter, tillbaka igen om en vecka.